Hör upp allt folk och lyssna. Kom hit och hör vår sång om herrarna i höjden som regerar dagen lång.
Hej och välkomna till Brödrafolkens podd, den enda nordisk-nepalesiska vänsterpodden. Vi kommer som vanligt nästan direkt ifrån den hemliga poddbunkern djupt under Svinnesunds vatten, och den här veckan är hela gänget här. Det är jag som heter Max, och med mig har jag Albin.
Hallå.
Och Graim.
Hallå.
Det har ju blivit några NATO-avsnitt i rad nu, men denna veckan tänkte vi att eftersom det nu för ovanlighetens skull har hänt någonting i svensk politik som inte har med NATO att göra, så tänker jag att vi inte bara kan utan rent av bör ta chansen att prata lite om det.
Ja, alltså om inte annat för att hålla tillbaka min och Max begynnande NATO-psykos.
Ja, nej men lite. Så vi har ju, även om det här också är någonting som går att bli arg på, så är det en lite annan typ av ilska. Men innan vi går och går på djupet in i den svenska liberalismens oerhörda liberalitet, så tänkte jag att vi skulle göra någonting som jag i mitt huvud inbillar mig att vi inte brukar göra så ofta. Jag vet inte hur väl det stämmer. Och gå utanför Norden och utanför Europa helt och hållet rent av. Och prata om det som hände nu förra helgen i Australien. För de hade ju val där. Och det ser ut att bli maktskifte. Jag har egentligen väldigt lite intelligent att säga om den situationen. Som jag förstår det så lär den nya regeringen bli bättre än den gamla, men fortfarande inte bra.
Nej, västvärldens näst sämsta mittenvänsterparti ersätter västvärldens näst sämsta högerparti.
Ja, nej men lite så. Så vi har, det vi däremot kan göra är, Australien är ju utöver västvärldens näst sämsta tvåpartisystem också hem till en av de poddar som var min inspiration för att starta den här podden, nämligen Bunta Vista. Och eftersom de dessutom har firat sitt femårsjubileum nu i veckan, så tänkte jag att vi skulle göra en liten hyllning till ett av deras återkommande segment. Som de kallar The Great American Hall of Name. Vilket går ut på att de läser upp en lista med konstiga amerikanska namn. Från typ något college-fotbollslag på 30-talet. Och jag har i samma anda, eftersom en av de grejerna jag gör när jag inte sitter och spelar in den här podden är att rita valkartor, så har jag suttit nu föregående veckan ganska mycket på ABCs, alltså det australiensiska public service-bolaget, är att förväxla med det amerikanska tv-bolaget med samma förkortning, på deras hemsida och tittat på valresultaten. Och jag har i förlängning då till detta sammanställt en lista med vad jag anser vara de konstigaste kandidatnamnen. Som jag tänkte att vi då skulle ta en titt på.
Utan att veta alls vilka namn du kommer gå in på. Våga gissa att det är att det typ nationalpartiet är ganska överrepresenterat.
Det vet jag inte riktigt. Jag tror det är ganska jämnt mellan alla olika. Det var ganska mycket småpartikandidater som hade.
Jag ser för mig att tillnärmet alla i Australien har artiga namn. Det verkar bara som ett Det virker som ett land hvor folk har märkliga namn.
It's time to ja, och det är just det jag tänkte vi skulle ta tillvara på nu i inslaget som jag då kallar The Great Australian Hall of Name.
Nu kör vi alltså.
Ja, det är troligtvis första gången jag har sjungit in i en mikrofon, så att allt ska man göra en första gång.
Ja, ja. Och du gör det för poddandet.
Ja. Jag vet inte om det gör det bättre eller sämre. Hur som helst, ska vi köra igång med listan. Och det är ju värt att poängtera att jag har följt samma regel som de brukar följa när de gör sina inspelningar, att jag har med hjälp av bilderna och profilerna på hemsidan så har jag försökt så gott det bara går att begränsa den här listan till vita cis-personer. För jag vill inte driva med andra typer av människors namn.
Nej, det blir bara risken för att vi råkar göra hatbrott på några aboriginare.
Ja, typ. Så vi kör. Jeff Crank.
Ja, nej, det kan man heta.
Asher Cookson.
Vänta, Kimberl- vad sa du?
Asher Cookson. Kimberly Drozdoff.
Kimberly Drozdoff.
Ja.
Fantastiskt.
Haddon Irvin. Clinton Hawks.
Det var ju nästan normalt jämförelse.
Clinton ska jag understryka här stavas med ett i. Max ja, Payne. Klart.
Max Payne, faktiskt.
Och ja, det är Max Payne som i tv-spelet. Exakt samma stavning. Allegra Spender. En av de få kandidater på den här listan som faktiskt blev vald.
Ja, men är inte hon en av de här typ, men... Ja, det känns som närmaste jämförelsen är typ svenska Centerpartiet, fast alla är independents.
Jo, men typ. Alltså, de är väl någon form av typ höger, grön, liberala historier. Ja. Men som du säger, är väldigt inne på att de inte vill tillhöra några partier. Kashmir Miller. Jag vill understryka att jag har dubbelkollat. Detta är en vit person som heter så. Naturligtvis kandidat för de gröna.
Mm.
Rhiannon Bosma.
Mycket starkt.
Cass Heis eller något sånt. H-E-I-S-E. Anthea Anthony. Josh Coyne.
Coyne? Alltså som i mynt?
Coyne. Det stavas inte så, men ja. Milton Dick. Kylie Tink. Som jag tror också var en av de grupperna. Kylie stavas här K-Y-L-E-A. Ludo Minor. Michael Organ. David James Louis. Saknas efternamn.
Ja, men tre namn, alla är förnamn.
Ja. David Sherlock. Troy...
Det var ju närmast normalt i sammanhanget.
Troy Pfitzner. Greg Cheeseman. Brian Brightman. Jag uppskattar när namn rimmar.
Brian Brightman. Alltså Brian Brightman hörs ut som en kultledare.
Ja, inte så. Bob Salt.
Men Darren... jag funderar på att byta namn till Bob Salt.
Darren Bobbermeen. Darren Marr. Dejan Tinkler. Maylee Dunn. D-A-J-I-E-N. Och så får visa att jag kan vara opartisk. Brenton Johansson.
Brenton Johansson? Ja, nej. Det var inte bättre på svenska heller.
Jag vet inte om jag ska döpa mitt barn till Brenton.
Jo, men det tycker jag.
Jag tror det var en One Nation-kandidat, men jag är osäker. Skandinavien och Australien har ju en historia av att vara politiskt tvivelaktiga. David Swiggs. Leah Horsfall. Ska säga att det var någon djurrättskandidat som hette så.
Jaha, till och med det. Det var ju helt fel ut då.
David Mickelberg. Rebecca Sharkey. Carmel McCallum. Penny Ackery. Peter Power. Återigen ska döpa om mig. Benson Korsinski. Slade Minson. Hette alltså som 70-talsrockbandet.
De är bättre på namn av studenterna.
Giz Watson. G-I-Z. Serge Killingbeck. Och sen är det här som namnet som följer nu är den enda kandidaten där jag har skrivit ut partitillhörigheten i listan. Det är en kandidat som heter Diane Pepe. Och representerar det högerextrema partiet One Nation.
Hon hade ju inget val.
Ethelyn King. Christine Glanville. Marin Mott. Mark Rex. John Goody. Isaac Middle. Simon Northeast. Hannah Beth Luke. Och slutligen Sally Spain.
Ja, nej. Jag följde hade rätt i att detta är ett land där folk har morsomma namn.
Ja, de är ju lite lika amerikanerna på det sättet.
Max Payne från, vet du det?
Jag kommer inte ihåg, jag kan googla namnet.
Jag har väldigt lyst att lika han, men jag kan se för mig att en man som heter Max Payne inte
ja.
Har alltså helt optimala politiska synspunkt.
Ja, nej.
Jag tror att Max Payne är för Liberaldemokraterna.
Ja, jo, men det känner jag igen. Det kan nog ligga någonting i det, ja. De är ju för övrigt också grundade av en svensk australiensare.
Ja, nej. Det är inte de bästa vi skickar utomlands.
Nej, lite så.
Och gud, alltså man ska inte utgå ifrån liksom från Wikipedia, därför då blir man bara sjuk i huvudet, men de är så konstiga så Wikipedia kvalificerar dem som synkretiska. De är inte ens höger, de är bara svårdentifierade.
Ja. Ja, nej, det är en av intressanta.
Ja. Jag känner ändå att jag har belägg för att tro att alla med konstiga namn är tillhör The National Party, för de leds av Barnaby Joyce och hans ställföreträdande David Littleproud.
Ja, men det är också namn.
Jo, jag tänker, men alltså, om man kommer från, nu tänker jag inte kolla upp det här, men jag antar att alla kommer utifrån The Bush och liksom har pappor som äger motsvarande liksom Belgiens yta där de föder upp kor. Ja.
Ja. Det är nog något sånt, ja. För han som grundade, eller han grundade inte partiet, men han är den enda som har blivit vald till någon form av högre ämbete. Heter David Lionhjelm. Och är enligt hans Wikipedia-sida avkomling till friherreätten Lejonhjelm. Och
Men vad är grejen med alla
är
australier
mycket riktigt
som åker till Australien och blir
uppvuxen.
galna?
Ja. Och är mycket riktigt uppvuxen på en bondgård mitt ute i ingenstans.
Var inte han den där, men typ han, typ premiärminister i Queensland eller någonting som försökte kuppa till sig makten över hela landet? Han var också någon galen dansk.
Jo, precis. Ja, Lionhjelm, en av grejerna han har gjort som politiker är att han har försökt få orden offend och insult strykna från Australiens motsvarighet till hets mot folkgrupplagen. För att
Vänta,
han menar
vilka ord vill han stryka?
offend eller insult. Alltså typ förolämpa och ärokränka på svenska. För att han menar att ja, men du vet att jag lever fortfarande i fiktionen att vi har lyssnare som inte kan engelska. Jo, för han menar att som det står, offense is always taken, not given.
Ja, jo.
Så det verkar som en cool kille. Sammanfattningsvis.
Can't argue with facts.
Ja, men det var väl den lilla utflykten. Ska vi återvända till nordisk politik?
Ja, men innan vi gör det så kan vi bara deklarera nu på en gång att det finns bara en bra politiker i Australien och det är Bob Catter. Alla andra har vi ingenting över för.
Ja, nej, men det finns bara en som, när han blir tillfrågad vad han tycker om samkönade äktenskap, som där rösten går
Först.
upp två hela oktaver och han börjar prata om dödliga krokodilanfall.
Ja. Och citera Mao.
Ja, just det. Det är ju såklart den viktiga delen för våra vidkommande.
Jo, nej, men han prickar in allting.
Är Bob Catter i själva verket
Vagt
hemlig
stöd.
Gonzaloist? Det är svårt att avgöra.
Ja. Vagt stöd för samkönade äktenskap, citat av gamla döda kommunister och liksom bara urskillningslöst
Jo, men
hat
det...
av krokodiler. Det är tre av tre.
Jag
Vad
tycker
vill du
det är
mer?
slut, det är slut med det bör vara slut med det här krokodilkramandet i politiken.
Jo, men jeg tenker at Australia har veldig gode forutsetninger, altså sånn rent geografisk, for en utdragen folkekrig.
Det kan ligga någonting i det du säger. De har mycket landyta. Det har ju trots allt, alltså emuarna har ju trots allt vunnit ett utdraget folkkrig mot den australiensiska armén en gång i tiden, så att
Ja.
ja. Det finns ju mycket i Australien som försöker döda den, så att gerillor skulle väl knappt märkas.
Nej, det kanske finns en grillarmé där ute, bara att liksom ingen har lagt notis till dem. Men det.
De har tappat bort sig.
Ja, men det är för stort och men dör då? Då förutsätter man bara att det var någon av alla giftiga ormar.
Ja, precis.
Ja, nei, så jeg tenker at ingen av disse giftige edderkoppene og slangene finnes egentlig. Det er bare altså den australske fløyen av den skinnende veien som bruker nervegass i sin kamp mot den australiske
staten. Ja. Ja. Från utdraget folkkrig till utdragna muthavor.
Ja, jag känner, det här hade också kunna vara ett avsnitts titel, men vi har för många som där det står folkkrig och jag känner att lite.
Ja, förr eller senare kommer folk börja bli misstänksamma.
Ja, precis. Ja.
Men ja, det har ju i måndags kväll kommit ut en Uppdrag granskning dokumentär som handlar om vaktbolaget Securitas och deras, ska vi kalla det, strategier för att få för att vinna kommunala upphandlingar och måningsvakttjänster. Ja, Sydsvenskan har gjort ett längre gräv på detta som gjorde, som var en del av grunden till det här Uppdrag granskning avsnittet. Och de konstaterar att under tiden som de höll på att upphandla 12 tjänster som ordningsvakter på Möllevångstorget i Malmö, som alltså är ett av de stora liksom nattlivsområdena i Malmö. Och tror jag också det delområde i Malmö stad som har högst brottsfrekvens. Jag kommer inte ihåg om det stämmer, men jag har för mig det. Just det med att det är väldigt många fulla människor som cirkulerar där på nätterna.
Ja, det är den som är brottslighet.
Jo, det är inte så mycket gängkriminalitet där. Även om det är en hel del arbetsrättsbrott som förekommer på nattställena där.
Men det är ju Malmö, så jag tänker det är väl.
Ja, och brott som begås av arbetsgivare är ju dessutom sällan de räknas under kategorin brottslighet. Eller inte så ofta som de borde i alla fall. Kan man väl säga utan att vara för kontroversiell. Men jo, som sagt. De skulle upphandla de här tjänsterna och då visade sig att en av två av de anställda som jobbade med den här upphandlingen åkte på en resa till London som arrangerades av och betalades av Securitas.
Vänta, vad sa du? Vad sa du?
De hade, Securitas hade bjudit dem på en resa till London.
Ja, nej, men såklart.
Ja, men alltså vill.
Men alltså, det här måste väl till och med vara korruption i Sverige.
Ja, alltså de hävdar att det var en konferens de åkte till som var planerad sedan tidigare och att det bara var själva konferenskostnaderna som hade betalats av Securitas. Nu har det däremot kommit ut en ljudupptagning. Från någon form av möte på Securitas. Där en av deras högt uppsatta chefer som inte identifieras på den, eller åtminstone inte i Uppdrag granskning avsnittet, ska ha sagt, jag citerar, Ja, ha. De var nere med honom nu i England. De får inte resa lika mycket längre, men de är verkligen mutkolvar. De är bara där och festar. Och en av Securitas globala toppsäljare, jag citerar rakt av från Sydsvenskan detta, som arrangerade resan, hör säga, det var ju en hysch-hysch-resa. De hade ju betalat in för 2 år sedan, sen blev det ju corona, så ville de bränna ut de pengarna. Så vi var över där en helg. Vi var ju så jävla nöjda efter den kvällen. Då hade de varit ute på nattklubb. Tjänstemän, de var helt lyriska. De fick ju flyget och hotell med frukost. Och så fick de 2 middagar faktiskt.
Det är en bra deal.
Ja. Och Sydsvenskan har pratat med Malmö stads upphandlingschef. Och hon menar att att det är omöjligt att Securitas kan ha fått information om de konkurrerande buden, eftersom de själva inte får tillgång till dem förrän den sista anbudsdagen. Men hon hävdar också att den här ljudinspelningen låter som citat fyllesnack. Och att de drev med personen som ska ha spelat in de här samtalen.
Det var ju jättedumt i sådana fall. Ja, om jag vet att det blir inspelad på
film, ja, alltså,
så att jag inte erkänna brott.
Det är ju en klassisk, ett klassiskt practical joke det här, att under pågående inspelning göra sig själv och sina medarbetare skyldiga till olika former av, av brott. Så man kan ju fortsätta det här genom att då förbereda med såna här lättlösbara byxhängslen och någon sorts clownnäsa som man kan ta med sig in i domstolslokalen.
Jo, men sen så vet ju alla att om man bara säger nej, men så det är lugnt, typ bara full och skoja bara, så räknas inte.
Ja, tydligen på samma inspelning så pratar de om att de har varit på bordellbesök i Spanien. Vilket Sydsvenskan naturligtvis då i första hand menar är inte ett problem för att Securitas chefer köper sex, utan för att det här kan innebära en säkerhetsrisk.
Ja, jo, nej, det kan du nog i och för sig också göra. Du får väl ge dem.
Ja. Ja, och på tisdag då, alltså dagen efter det här kom ut, så meddelade Malmö stad att det här avtalet inte kommer att förnyas. Utan när det upphör i september så kommer det att bli någon annan. Eller de ska i alla fall inleda en ny upphandling.
Ja, kanske vi ska leverera in ett bud.
Och ja, just det. Vi kan stå på Mellbergstorget. Nej, men alltså, De här tjänstemännen måste ju tycka att det är toppen att det ska bli en upphandlingsprocess till. Se vad de kan åka den här gången.
Ja, nej, men de kan väl hyra in Johan Perssons vaktbolag istället?
Ja, för att det är ju nämligen så att det här systemet att kommunen upphandlar ordningsvakter från privata företag för att patrullera offentliga platser, det vill säga göra polisens jobb, är en grej som kom av den arbetsöverenskommelse som gjordes mellan Socialdemokraterna och Liberalerna efter att den tidigare SMP-koalitionen förlorade sin majoritet i förra kommunvalet. Och Moderaterna och Liberalerna tillsammans har också gått ut och sagt att om de vinner valet till hösten så kommer de att expandera det här systemet så att kommunen ska anställa upp till 100 kommunala ordningsvakter.
Och så, men det här tycker jag, och det här motsätter sig säkert vänstern, och det tycker jag är spännande. Nu lovar Moderaterna att anställa 100 liksom folk i hedliga arbetarklassjobb, och så motsätter sig vänstern det.
Ja, det är då fan. Jag vet inte vad han nu heter har att säga om detta. Nils Littorin.
Ja, nej, det är ju minst 900 för lite.
Ja, säkerligen. Men ja, som sagt. Den svenska högern och privata vaktbolag är ju en klassisk kombination. Och det har kommit ut lite grejer nu igår som visar på exakt hur djupt det här förhållandet faktiskt går. För att det är nämligen så att precis i tid till att Liberalernas opinionssiffror började vända och de faktiskt kom över riksdagsspärren i ett par mätningar, så visade det ju sig nu då att den nya partiledaren Johan Persson, som avgick efter att vi fick Sabuni fällda. Det var alltså vi som gjorde det.
Ja, men alltså jag tänker att han är ärlig på att inrömma att vi gjorde.
Ja, absolut. Det är den första fasen i processen. Men Johan Persson har ju då väldigt länge varit aktiv pådrivare för det här systemet med privata kommunalt upphandlade ordningsvakter. Och det visar sig nu i dagarna har Aftonbladet avslöjat att Johan Persson är delägare med ungefär 10% av aktievärdet i ett företag som har det otroligt inspirerande namnet KB18 Företagsförädling, som i sin tur äger bevaknings- och vaktföretaget Securus. Ej att förväxlas då alltså med Securitas som vi pratade om i det förra inslaget. Och de menar att i sin årsredovisning att de ser positivt på det politiska läget, att det skulle kunna bidra till en stark värdesutveckling för deras bolag. Och det kan väl inte jag annat än hålla med om, med tanke på att en av deras delägare är ledare för ett riksdagsparti fortfarande. Så att
ja, men jag tycker ändå det här är ett steg framåt för Liberalerna. Att förra partiledaren var liksom bara implanterad av svensk näringsliv. Nu har vi ändå någon som är en del av svensk näringsliv. Va?
Ja. Jo, men precis. Det blir ju raka rör på något sätt. Det här KB18 har en omsättning på ungefär 208 miljoner kronor. Och nu är det väl alltså... Jag tror väl inte att aktieägande fungerar exakt så att hans aktier är värda exakt 10% av bolagets omsättning. Men om vi utgår från att det ändå fungerar så, för att jag säger det, så betyder det här alltså att han är god för ungefär 20 miljoner i vaktbolagspengar.
Ja, och det, då är det praktiskt att han samtidigt kan gå till val på att ge sig själv ännu mer pengar.
Ja, det, ja, men det är ju det här det som är synergi. De har lyckats göra vertikal integrering av den svenska demokratin. Och det kan man väl inte annat än applådera i den fria marknadens anda. Aftonbladet försökte få en intervju med Johan Persson, Sveriges kanske pratgladaste partiledare. Men han menar ändå att han inte hade tid med detta. Så att det de fick var ungefär två meningar kommentar på detta, där han säger att, citat, "Jag är stolt över mina tidigare erfarenheter som företagare och övertygad om att det är en fördel i arbetet med att ta fram ny politik. Sedan jag återgick till politiken är jag passiv ägare i KB18 utan någon roll i vare sig styrelse eller det operativa arbetet." Och de lyckades tydligen få en intervju med KB18s styrelseordförande, som säger att Johan Persson har, citat, sedan han lämnade sina uppdrag hos oss fokuserat på att skapa värden i riksdagen snarare än i KB18. Jag älskar att bli demokratiskt förtroendevald i syfte att skapa värde.
Ja, nej, men det är väl, alltså det är väl, jag säger, i slutändan poängen med demokratin. Då.
Ja.
Att vi ska generera värde för aktieägare.
Alltså, du skämtar nu, men jag tror att majoriteten av en stor del av liberaler skulle oroligt säga att så är det.
Jo, nej, men jag var inte ironisk. Det är ju poängen med liksom, den liberala demokratin som propageras av liberaler.
Ja.
Jo, alltså, politik handlar ju bara om att lägga till rätta för att näringslivet kan lösa alla problemer, för det att det har de definitivt intresse av.
Ja. Alltså, alla problem i samhället beror på att det finns för mycket regler. Om vi bara gjorde barnslaveri lagligt så hade det inte funnits några problem i samhället.
Nej, tänk på många barn som ville fått mycket mer pengar. Hvordan kan man påstå att man
ja.
Har barnefattigdom hvis man inte vill ha det jobba?
Det är svårt att slå hål på den logiken. Men ja, sen det här avslöjades har ju då högerns opinionsmaskineri gått i högvarv. Bland annat så skrev vdn för Timbro och definitivt inget annat innan dess, Benjamin Dosa, något Twitterinlägg där han menade att det här är i själva verket någon form av omvänt klasshat, för att folk tycker att folk tycker det är oacceptabelt att att politiker har karriärer utanför riksdagen, och det tycker han är någonting bra snarare än någonting man ska attackera.
Ja, och nu värt här nu att komma ihåg är att Benjamin Dosevic är uppväxt i ett småföretagarhem, och hans nazistiska morfar drev en städfirma efter han kom till Sverige från Tjeckien. Och när han inte var upptagen med att skriva mejl till Sjöbo kommun där han undrade varför regeringen Palme lät judarna ta över, så betalade han sin anställda dotter slavlönare. Så jag förstår ju att Benjamin Dosa har en väldigt positiv bild av företagare.
Åh, herregud, det var en så sjuk skandal när det avslöjades.
Ja.
Det här med att han pratade om hur hans morfar kröp på med sina tänder för att fly undan kommunismen. Ja, så Benjamin, vad gjorde han innan dess?
Jag vill först, alltså han flydde Tjeckien 46, så det här var ju några år. Det var nog mest bara att han flydde för att, ja, vad gjorde du här, Dosa? Vad gjorde du mellan 38 och 45?
Han flydde Tjeckien när deras regering fortfarande var samma som den hade varit före andra världskriget.
Ja, ja.
Eller ungefär samma. Ja. Jajamän. Och Dosa själv då, för de som inte har koll på det, var ju alltså förbundsordförande för MUF innan han tog över på Timbro. Eller innan han, som han då själv uttryckte det, lämnade politiken. Jag vet inte hur det har gått för honom att lämna politiken, men antagligen sådär, eftersom han typ dagen efter han sa att han skulle göra det tog jobb som vd på Timbro.
Ja, men det är inte politik. Det är bara vanlig hederlig opinionsbildning från vanliga hederliga företagare.
Ja, 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 absolut. Och titta inte noggrannare på hur deras budget jämförs med Moderaternas egen. Det hör absolut inte hit. Det är partiernas utgifter som vi ska granska, ingen annans.
Naja.
Men ja. Då har vi alltså avhandlat. Alltså jag vet ju inte vad vi ska använda för ord för att beskriva det här. För att som vi har konstaterat i den här podden tidigare. Korruption finns inte i Sverige.
Nej, nej, nej.
Det här är världens minst korrupta land. Det finns mätningar från Transparency International som bevisar att det är så.
Ja.
För att folk på gatan tycker inte att vi är korrupta. Så därför
Afrika och Latinamerika.
Ja, exakt.
Det är ganska transparent att det är så uppenbart vad du driver med. Så varför skulle Transparency International ha något invända?
Ja, nej, i och för sig. Alltså det är ju, de här securitycheferna erkände ju ganska frivilligt.
Jag syns rundelvis det är lite göj att detta andra företaget heter, vad var det, Securus eller något sånt?
Ja. Jo, men alltså vaktbolag är ju nästan lika bra som optiker på det här med att alla företag ska heta samma sak.
Jag känner inte att de inte saksöker varandra oftare över namnen. För all del, det är möjligt det sker och jag bara inte har med mig, men det hörs ut som en väldigt gøy rättssak.
Ja, det är ju en bättre användning av de företagens pengar än ganska mycket och de gör.
Ja, så det är en bättre bruk av pengarna deras än alltså huvuduppgaven de gör, som gärna är ganska tåplig.
Ja. Jo, men lite så.
Jag vet inte hur det är i alltså andra byer, men Oslo kommun brukte på ett tidspunkt så mycket pengar på säkerhetsvakter för att kontrollera att folk hade biljetter på bussen och trikken och T-banan, att det ville varit billigare att bara kvitta sig med biljetter.
Ja, det låter ganska rimligt, ja.
Ja, så
Det skulle inte
ja,
förvåna mig om det
alltså
var
man
så
kunde
här
spara
också.
penger på gratis kollektivtransport, men det kan man ju åpenbart ikke gjøre.
Nej, då skulle ju massa uteliggare
Ja.
åka. Det kan vi inte tillåta.
Dessuten er det noe gøy å ta T-banen hvis du ikke får leke med billettautomaten først.
Der har du en poeng. Ja, en han alltså. Apropå Norge, det har ju också varit 17 maj ganska nyligen.
Ja, det har det.
Jag vet inte om vi. Alltså har. Det slår ju mig nu att efter att ha introducerat det här stycket så vet jag inte riktigt vad det är exakt vi ska ta upp i det. Men det är ju intressant från ett svenskt perspektiv att se att det finns länder som faktiskt firar sin nationaldag. Jag vet inte om det är bra, men det är intressant.
Ja, men Sverige har en stark tradition om att fira sin nationaldag genom att invandrare firar den och nynazister är arga över att ingen firar den. Och
Ja, men ungefär.
ja, jeg føler vi har snakket om den svenske
Det är ju.
nasjonaldagen tidligere en gang.
Ja, det har vi nog säkert gjort i något sammanhang, men det är ju. Alltså kontrasten mellan de två är ju en sån klassisk grej som jag tycker är rolig, men samtidigt inte har något originellt att säga om.
Nej, jag vet inte i den grad man kan säga något av substans om kontrasten, så är det väl kanske att nationalism eller alltså en stark national identitet har lite andra alltså konnotationer i ett land som var.
Ja, jo, men alltså det har ju alltså att Norge firar sin nationaldag har ju att göra med er frihetskamp från oss.
Ja, så 17. mai så feirer vi jo strengt tatt å ikke lenger være styrt av dansker, men heller være styrt av Sverige.
Just det. Ja, nej,
Så
det är
sånn
ju
sett.
sant det du säger. Jag tror att om man frågar den genomsnittliga svensken på gatan så skulle de nog säga att det är så att ett firande av unionsupplösningen, men som du säger så stämmer ju inte
Måten
det.
feirer er jo strengt tatt grunnloven som ble skrevet i 1814, og som mer eller mindre bestod etter at Norge ble gitt til Sverige i Kieltraktaten. Så, sånn sett burde man jo kanskje heller feiret unionsoppløsningen en gang i juni. Jeg husker ikke helt datoen.
Jo, men det känner jag igen. Men det är också, alltså, om man tänker på det ett ögonblick så finns det ju också en logik i att det var den dagen som blev Norges nationaldag, i och med att firandet av den här årsdagen var ju en del av den norska liksom, nationella väckelsen på 1800-talet. Och på den tiden så fanns det ju ingen unionsupplösning man kunde fira årsdagen
Nei,
av.
og det ville jo vært litt vanskelig å feire unionsoppløsningen på noe som helst tidspunkt før 1905. Ja, jeg kan gå om på det.
Ja, exakt. Men ja, alltså om man jämför så. Jag hörde en historia en gång som jag inte har lyckats kunna belägga nu. på sistone att anledningen att vi firade den 6 juni var för att Skansen planerade att ha något år i typ 1890-talet och ha en rad fosterländska firanden på olika dagar i början av sommaren. Och den 6 juni var den enda dagen det inte regnade, så det var den enda dagen folk dök upp. Och sen upptäckte de först i efterhand att det var årsdagen av Gustav Vasas val till kung.
Ja, men så det är väl också typ 1809 års konstitution tror jag vi också fick då.
Ja, jo men det stämmer. Det var ju den som vi hade då. Alltså det var ju den då gällande grundlagen.
Jo, nej, den hade vi fram till 75. Jag såg ju någon lite som visserligen liksom bara var men nu tycker resten av vänstern så här, så nu tycker jag motsatt, men ändå ganska intressant resonemang från den svenska vänsterns en fan terrible Jan Myrdal
om ja.
Att det ändå var någon sorts progressiva historiska krafter som firas den dagen, men han tyckte många saker.
Ja, det gjorde han. Inte alla helt rumsrena.
Nej, det är... Du kanske är sån här liberal id på vänster som tycker att SD egentligen är dåliga, men Jan Myrdal som representerade den riktiga arbetarklassen visste att det är där kampen finns.
Ja. Så Jan Myrdal var egentligen... Jan Myrdal walked so Nils Littorin could run.
Ja, men med åldern vart han väl lite så.
Ja.
Sen kan man diskutera att han aldrig var bra, men han vart ju...
Alltså det var ju lite det där med röda khmererna.
Ja,
han tyckte väl kulturrevolutionen var ganska cool också.
Ja, så kan man ju diskutera det sunda att bygga eller ett livslångt verk på att pappa var dum mot den när man var 14.
Ja, men är inte det någonstans den enda sanna källan till radikalism?
Ja. Nej, så någon sammanfattning. Intellektuellt ett geni, känslomässigt ett väldigt omoget barn och liksom politiskt helt sjuk i huvudet.
Ja. Det är trevligt att Jan Myrdal har hunnit bli nämnd i denna podden.
Ja, men
jag vet faktiskt inte om vi har gjort det innan. Nej. Men ja, alltså, det är ju typ, jag skulle väl säga att vi borde fira nationaldagen mer än en klassisk sån grej svenskar säger när de känner för att säga något. Lite som att alla som bor i Skåne ständigt säger att de inte är i Danmark tillräckligt mycket.
Ja, men sen inte själva fira nationaldagen mer.
Nej, exakt. Eller om man gör det, fira genom att typ gå ut i skogen med sin familj.
Ja, men det
vilket jag, alltså jag tycker ju det är helt rekorderligt. Jag tycker det är bland de svenskaste sätten man kan fira någonting på.
Ja. Sen måste vi visa som att man har en riktig national. Men fine, nu gör vi om den. Det är midsommar.
Ja. Jo, men lite så. Vi i Lund, eller i Lund hade ju faktiskt vad man kanske inofficiellt kan kalla för Lunds nationaldag nu förra helgen. Även om det ju är 3 dagar vart fjärde år snarare än en dag om året. De hade ju nämligen då Lundakarnevalen som heter så trots att den äger rum i maj månad. Vilket jag och bara jag irriterar mig lite på. Men ja, det var ju Jag vet inte hur man ska beskriva den för någon som inte är insatt, men det är ju typ en någon sorts kombination av musik och teaterfestival, framförallt då typ studentorkestrar med en parad som de håller. Nu denna gången i alla fall hade de den 2 gånger på lördagen och söndagen. Och det är ju ungefär då motsvarande kortegen som Chalmers har i Göteborg. Det är ungefär samma typ av grej. Det är alltså studenter som är frivilliga som bygger en massa vagnar med diverse mer eller mindre humoristiskt innehåll som paraderar ner för stadens huvudgator i ett par timmar. Och som sagt så hålls ju Lundakarnevalen vart fjärde år, och i och med att den nu då sen 94 sammanfaller med riksdagsvalen, så innebär det att det blir en del politiska grejer på både på tågen och i karnevalen i största allmänhet. Det var bland annat ett typ tombolastånd med namnet Maggans första dag på jobbet, som gick ut på att man skulle kasta bollar på små figurer av Ulf Kristersson, Jimmy Åkesson och tror jag Stefan Löfven, för att sen då vinna poäng. De hade också... Jo, de hade en vagn i paraden som hette typ Fiskbilen. Och grejen med den var att de som stod i vagnen var folk som hade blivit fällda för sexköp under det gångna året. Alltså toskar.
Ja.
Men det är ju samtidigt, alltså det är ju en, man kan ju, det är ju lite intressant tycker jag att kontrastera Lundakarnevalen och Malmöfestivalen som de har, som Malmö kommun arrangerar i augusti varje år. För det är bägge två liksom stora.
Jag kan tänka mig att det är väl mer en vanlig gatufestival.
Ja, det är det. Det är ju en av en av de ursprungliga sådana som alla andra svenska kommuner försöker härma.
Okej.
Men skillnaden där är ju då att Lundakarnevalen är ju arrangerad helt och hållet av studenter som är frivilliga. De jobbar ett antal pass under karnevalen i utbyte mot gratis inträde. Och det är ju då den andra stora skillnaden mellan de här två, att på Lundakarnevalen behöver man betala för exakt allt. Medan Malmöfestivalen är i stort sett gratis. Undantaget typ mat och sånt naturligtvis. Och det har ju att göra med de olika organisationsformerna då, att Malmöfestivalen är bekostad av skattepengar. Vilket ju finns radikalt olika skolor om huruvida det är något bra eller dåligt. Du kan ju gissa utifrån vad vi tidigare har sagt i den här podden var vi står.
Ja,
i just den frågan.
Ni kan ju DM'a vårt Twitterkonto för att besvara den.
Just det. Jag vet inte om jag har några riktigt så djupare slutsatser att dra politiskt om Lundakarnevalen. Jag träffade lite folk där som var politiskt ganska trevliga, lite folk som var politiskt mindre trevliga. Som det ju
det låter som
plägar vara när allmänheten rör sig, ja. framförallt i Skåne. Men men ja. Det blev väl lite en lite lågmäld avslutning, men ska vi sätta punkt för denna vecka? Jag
kommer med från ett annat nationellt firande och stadsfestival. Att de förenade republikerna Jämtland, Härjedalen och Ravund har ju valt en ny president här i veckan.
Har de gjort det? Ja, det trodde jag de skulle vänta till storskivan med att göra.
Jo, precis. Efter att liksom mångåriga president Evert Ljusberg gick bort i höstas så har nu...
Ja, och han hade väl varit president sedan typ 88, va?
Ja, något sånt, ja. Men nu har skådespelerskan Eva Röse blivit vald.
Jaha, ja, så pass. Ja.
Så nu ska hon, nu ska hon hålla nationens samlingstal på Storsjöyran i juli.
Östersund, ja, precis. Då får vi se vad hon har att säga.
Om den nu den väpnade kampen drar igång och Grime blir inskickad för att understödja befrielsestriderna, det får vi se, men
JRA
kan inte hålla tummarna.
Ja, så jag tänker att viss norske staten blir alltså dratt in i en eller annan alltså jämtländsk frigöringskrig, så är det heller en alltså god anledning till att erklära bergensk uavhängighet mens de inte har militära styrkorna till att göra något med det.
Ja, du tänker så, ja. Det finns ju faktiskt någonting i Republiken Jämtlands organisation som heter JRA. Alltså den jämtländska republikanska armén.
Ja, beväpnad med luftgevär och högrepad.
Mm. Jag tänker det är lite deras motsvarighet till sjöorganisationen inom Scientologin.
Ja, mina föräldrar bodde tidigare grannar med några som hade, de hade två flaggor på gården. Republikans och St. Paulis, alltså det hamburgska vänsterns strukna fotbollsklubben. Så flyttade de till
Stockholm
och då vart kvarteret betydligt mindre coolt helt plötsligt.
Ja, det finns någon av fiskebordarna i Nogersund utanför Sölvesborg brukar ha en Republiken Jämtland flagga uppe när jag har varit där.
Jag tror det är i alla fall. Finns överallt. Då.
Ja. Jo visst, utan dem så stannar Sverige.
Ja. Jag ser mig som en del av den. Jag bodde där några år när jag var liten. Jag har inga kopplingar till den annars. Man får sno dem i de identiteter man kan hitta.
Ja, just det. Klyktattarnas befrielsekamp är inte lika avancerad.
Nej. Chansen är väl mer att vi kommer bli inbussade som någon sorts... Men Royal, liksom en sorts Black and Tans närfridskamp.
Ja. Det här är alltså Sveriges motsvarighet till protestanterna i Nordirland.
Ja, men alltså, jag tror det. Hatet mellan oss är så stort. Alltså, vi är beredda att hoppa. Alltså, gå in och ta den här striden för storsvenskan.
Ja, okej. Ja, det var ju trots allt Sundsvall eller Härnösand då som skulle ha fått ta över makten över Jämtland där på 60-talet. Det som ledde till att Republiken Jämtland bildades.
Ja, nu märker vi också
att det finns ju helt klart en...
Man blir jättearg på liksom regionala omorganiseringar.
Ja, fast det är ju någonting som vi i Sverige har en ganska stark tradition av också. Jag tänker på När precis efter att Socialdemokraterna hade tagit över, alltså typ 2015-16 någonting, så visade de ju upp någon sån ny regionplan. Och den föll väl samman på grund av typ stenhårt motstånd från Halland eller något sånt.
Skulle de gå in i Västergötland eller Skåne?
Jag tror planen var Västra Götaland. Halland är ju lite speciellt på det sättet. Det är ju för tillfället det enda länet som är delat mellan två sjukvårdsregioner.
Ja. Nej,
Halmstad och söderut skickar sina patienter till Lund och Falkenberg norrut till Göteborg.
Ja. Jag har en bekant från Varberg och han varit jätteförvånad när han varit informerad om att han är inte från Skåne, han är från Halland.
Är det Lasse Diding?
Nej, han tror jag är helt medveten om sin plats i den...
Om vilket landskap han är från, ja.
Halland borde ju vara involverat i diskussioner om svensk regionkart. Det är ju åpenbart en del av Norge.
Är inte det Bohuslän?
Nej, jag tänker att vi bara... Jag tänker bara...
Eller du tänker ni ta hela västkusten?
Jag tänker bara så, i varje episode framöver ska finna en ny del av Sverige som alltid har varit norsk.
Ja, just det. Ja, men det är ju bra att vi håller nationalchauvinismen levande.
Ja, men alltså...
I en liten del av vänstern. Jag brukar ju säga det att det hade inte krävs att sådär jättemycket skulle ha gått annorlunda för att de skandinaviska länderna skulle ha ungefär samma relation till varandra som de forna jugoslaviska länderna har i verkligheten.
Ja, då är frågan här, vem är Skandinaviens Tito?
Ja, det är frågan. Alltså... Alltså i någon del av bakhuvudet finns det någonting som säger mig att Skandinaviens Tito borde vara norrman. Jag vet inte vad jag baserar det på.
Borde vara vem?
Borde vara norrman.
Jo, men också hatad i Norge.
Ja. Jo, visst.
Tito var kroat, ikke sant? Hva er Nordens Kroatia?
Ja, det er vel Danmark egentlig. Snarere enn Norge. Jeg vet ikke om vi projiserer her lite, men i så fall får det være så.
Men altså, i og med at altså, Nordens Tito da burde være danske... Så er jo for så vidt, altså, dronning Margrethe den første, siste personen som altså styrte hele Norden.
Ja.
Så ja.
Du mener at hun var Skandinaviens Tito?
Jeg tenker at de sier det, at altså...
Ja, jeg tenker Kalmarunionen slutade jo på ungefär samma sätt som Jugoslavien, så att...
Ja, men altså, Erik av Pommern er jo for så vidt, altså...
Det bare at det var et tag sen nu. Det
er en gøyere historie enn noe som skjedde under oppløsningen av Jugoslavia. Mislykket av en dronning som blir gitt tre kongeriker. Er så upopulær at han blir kastet som konge i alle tre, og så drar tilbake til Pommern og blir pirat.
Ja.
Men alltså, det jag hör här, det är att Gustav Vasa är Sveriges Tudman.
Milosevic. Ja! Ja, alltså, viss likhet finns det nog ändå tyvärr.
Ja, men alltså, jo, kanske, men Franjo har ju inget snyggt skägg.
Nej. Det har du väl i sig rätt i. Det finns ju en skylt på marken någonstans i närheten av Stortorget i Malmö där det står typ här under någon någon gång på typ 1512 kniv drog den utländska gästen Gustav Vasa kniv mot en tysk köpman. Vilket jag tycker är lite småroligt.
Ja.
Så att det finns ju definitivt. Jag tror jag läste någonstans att det har gjorts någon opinionsmätning som visar att majoriteter av befolkningen i både Skåne, resten av Sverige och Danmark skulle stödja att Skåne går över från Sverige till Danmark.
Ja, men hur känner alltså,
den jag är minst förvånad över där är väl egentligen resten av Sverige.
Ja, nej, vi att det är det enklaste sättet att ena resten av, så att börja gräva vid Smålandsgränsen.
Jo, men alltså, det är ja. Att resten av Sverige stöttar det. Ödlar ju lite min tanke om att Skåne är Nordens Kosovo. Då vill ju Sverige varit mot och ifrån sig Skåne.
Ja, just det, ja. De menar att Skåne är i själva verket det svenska folkets historiska mittpunkt.
Ja, det,
jag tror dock det argumentet är lite svårare att underbygga.
Namnet Skandinavia kommer väl strängt att från Skåneregionen? Alltså. Så.
Jag tror det. Genom någon form av konstig förlängning. Det är ju, alltså begreppet är ju i alla fall en 1800-tals uppfinning. Vad jag kommer ihåg. Men ja. Då har vi rört oss från Australien till Skåns självständighet.
Ja, det här är också en grej vi pratar om lite väl mycket. Den norska, den skånska nationella identiteten, va?
Ja. Jag vet inte, det känns ju som om det var oundvikligt någonstans.
Ja, nej, men nej, alltså, jag klagar.
Det känns ju i alla fall mer oundvikligt än att vi skulle ha en återkommande talepunkt om Gonzaloismen.
Ja, jo, nej, det beror på hur
om jag skulle säga så.
Jag klagar verkligen inte. Jag bara konstaterar att nu är vi det här har det, nej, men det alltså, vi kanske kan alltså, vi kanske ska
det här är mark vi har grävt.
Den enda uttalat alltså, den enda podden som är uttalat för den skånska arbetarrepubliken.
Ja, vi står för ett regionernas Norden.
Ja. Pågar och falafelbagare förena jädare.
Ja. Ska vi låta det vara slutord för veckan?
Yes.
Ja. Du som lyssnar har lyssnat på Brödrafolkens podd. Den enda nordisk, regionalistisk, nepalesiska vänsterpodden. Du kan hitta oss på Twitter, @Brödrafolkens, och där kan du också följa länkar. Där kan du också hitta länkar till att följa oss var för sig. Så tills nästa vecka. Tack för oss. Hej då.